Vi har fått en text förelagd här ikväll. Det är fortsättningen i Matteus 18, från och med vers 18, i Jesu namn. Amen, säger jag er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: Betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmar mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelska fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Herre, om du vill tillräkna missgärning, herre, vem kan då bestå? Men hos dig är förlåtelse för att man ska frukta dig. Amen. Ja, vi skulle då försöka belysa det om möjligt ännu svårare ämne, tycker jag. Avlösningen. Lösenyckeln. Och jag har i mina tankar inför det här mer tänkt på det rent personliga planet för den som bindes respektive löses. Och det kan väl vara en komplettering till det vi har hört tidigare här, där Peter mer betonade det yttre i församlingen, uteslutningen där och kyrkotukten. För före det att församlingen tar det steget så har det ju skett något i människans hjärta. Hon har slutit förbund med synden. Hon har därigenom själv bundit sig. Och som jag förstår det så är det väl en av de uppgifter man har när man ska gå till brodern och ställa honom till svars. Att säga att är det på det här viset och du inte vill bekänna och överge detta, så är du bunden. Du är utanför Guds rike. Ditt hjärta är inte rätt inför Gud. Och det här jag vill ta fatt nu med avlösningen, alltså den enskilda personliga avlösningen som, så vitt jag kan förstå, måste äga rum innan församlingen sen kan ta upp vederbörande i gemenskapen igen. Och då kommer vi ju in på det här ämnet som Roger var inne på med Lestadius, om ånger, vad den kan ha för plats. För när det gäller att avlösa en människa, att tillsäga den syndernas förlåtelse, så kommer vi inte utanom att där måste vara en bekännelse. Där måste vara ett erkännande. Om jag har förstått det rätt, jag kan inte grundtexterna själv, men så lär huvudorden både hebreiskan och grekiskan för bekänna, det lär betyda säga detsamma som. När vi bekänner vår synd så säger vi detsamma om synden som Gud säger om den. När vi bekänner Jesus Kristus så säger vi samma om Jesus Kristus som Gud säger om Jesus Kristus. Allt annat är människotankar. Och hur är det då? Är ångern en förutsättning, ett villkor för Guds förlåtelse? Jag vill läsa ifrån Andra Korintierbrevet 5 som utgångsord. Andra Korintierbrevet 5. Allt kommer från Gud, det är från vers 18, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vers 19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Objektivt är det så. Gud tillräknar inte människorna deras överträdelser. Han kastade all vår skuld på Kristus. När Kristus ropade är fullkomnat och när han sen dessutom uppstod, så har vi dubbelt bevis på att all synd är borta som skuld inför Gud. Annars hade inte Kristus uppstått. För den som syndar, han ska dö. Hade det varit en enda synd kvar på Jesus, så hade han aldrig uppstått. Då hade döden haft rätt på Jesus. Men nu har han gjort det i alla människors ställe. Och som jag har förstått det, och vi ska se fler ställen om det här, så är det ingenting mer som behöver hända i Guds hjärta. Utan Gud är försonad och erbjuder oss syndernas förlåtelse i Kristus. Han har förlåtit från sin sida. Men för att vi ska ta emot det, så måste han skapa erkännelsen hos oss. Jag har syndat mot dig. Jag behöver din förlåtelse. Och det är helt och hållet Guds verk. Vi hade ett ljus här innan. Och om jag håller handen över en ljus som brinner, så behöver jag inte pressa fram några känslor. Jag bränner mig helt enkelt. Ljuset bränns. Och så är det också med syndakännedomen. Det är om vi kommer nära Herren i hans ord, så blir det syndakännedom. Hans-Erik Nissen, jag har hört honom säga det vid flera tillfällen. Det kommer människor till honom och undrar, hur kan det vara att det är så många människor som inte har syndakännedom idag? Och han svarar likadant varje gång. De har inte mött Gud. De har inte mött Gud. Syndakännedomen, ångern, detta är ingenting vi kan eller ska pressa fram alls. Men det kommer om vi möter Gud. Den här mannen här i liknelsen, han hade en oerhört stor skuld. 10 000 talenter. En talent är 6 000 denarer. Och en denar, det var normal dagslön på den här tiden. Så hur man i runda slängar 300 000 årslöner skulle vi kunna säga. 300 000 årslöner. Tänkte. Fullständigt obetalbar skuld. Och det är då en bild av din och min skuld inför Gud. Vad vi har gjort oss skyldiga till genom det vi är först och främst. Och sen genom det vi gör på grund av vad vi är. Då ska vi se på bekännelsen här. För han, eftersom han inte kunde betala, det är omöjligt. Så befall det då hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner från honom och bad: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig alltsammans. Har du hört en uslare syndabekännelse? Vad är det han säger här? Jo, han vill helt enkelt lägga upp en avbetalningsplan. Ha tålamod, så ska jag betala allt. Om någon människa kom till dig och mig i själavården och sa att jag har bara Gud och tålamod, så ska jag betala tillbaka alltihopa, all min syndaskuld. Då skulle vi nog vara försiktiga med avlösningen, tänker jag. Men vad står här? Då förbarmade sig tjänarens herre över honom, gav honom fri och efterskänkte hans skuld. På denna usla bön. Hur är det möjligt? Detta är en liknelse som Jesus berättar. Varje ord är valt av Jesus, den heliga ande, fadern. Det är faderns ord. Jesus säger: jag säger ingenting utom det jag har hört om min fader. Det är hela tiden sanktionerat i hela gudomen, allt Guds ord. Som jag förstår det, så är det just en bild av dig och mig. Bättre än så blir det aldrig med dig och mig. Tänk efter. Om du inte just vet med dig någon synd, du lever inte av några frestelser, känner du inte större frimodighet då inför Gud än när du vet med dig syndafall eller en ihärdig frestelse ligger nöter hela tiden? Frestelse till bitterhet eller otukt eller girighet eller avundsjuka eller vad det kan vara. Men vad är det annat än att försöka komma med något inför Gud? Det är en form av avbetalningsplan det där också. Då bygger vi ju inte heller bara på Kristus, blott på nåden utom mig, utan också på nådens verk inom mig. Och jag vet inte, är det någon som kan ställa sig upp och säga att med mig är det bättre? Nej. Här ser vi alltså att Jesus har väl beskrivit hur det är med oss. Men också, när han bara vänder sig till Gud, den här tjänaren, med en ynklig bön: ha tålamod med mig, så får han allt efter. Allt blir efterskänkt. Han ger långt mer än vi kan be eller tänka, står det. Det gäller särskilt på syndaförlåtelsens område. Vi känner inte våra synder alls i jämförelse med hur det ser ut i Guds ögon. Men han efterskänkte honom allt, gav honom fri. Och vi kan se på den återfunne sonen, som det så fint heter här i folkbibeln, i Lukas 15. När han kom till besinning där i det främmande landet, så säger han från vers 17: hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Alltså enligt vår uppfattning, så måste man väl beteckna honom som han var en. Han ville också dagtinga med fadern. Han ville förhandla. Jag ska säga det. Får jag bli som en av dina daglönare? Men vi ser också att han såg att han var inte värd att kallas barn längre. Han hade förslösat allt. Men han skulle ändå liksom arbeta och göra rätt för sig. Vad händer då? Han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fadern skyndade mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Innan han hunnit komma med något av sin bekännelse så var han innesluten i faderns armar och han kysste honom ut. Och så ser vi där i faders famnen, där smälte den här lagiskheten bort. Far, jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men han hinner inte komma med sin avbetalningsplan. Fadern sa till sina tjänar, skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den juda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men har återfunnen. Och festen började. Dräkten, rättfärdighetsdräkten, vi hörde om de vita kläderna innan i förmiddags. Den hängde färdigt i honom. Fadern sa inte, gå in och se om det finns någon avlagd rock hänga på så han inte ser så trasig ut. Nej, hämta den bästa dräkten. Han var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Här har vi hela hemligheten här. Bibeln säger att han är återfunnen, men det beskriver också hur han fick komma till besinning och vända om, gå hemåt. Men summan är, han är återfunnen. Det är Guds verk alltihop. Vi söker inte Gud, men han sätter oss i rörelse till sig genom lag och evangelium. Helt och hållet hans verk. Och det går igenom i alla tre liknelserna här. Jag har funnit mitt får, jag har funnit silvermyntet. Jag har funnit min son. Så att vi ser det som förövaren på korset. Han bad Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rik. Och så fick han genast alltihop. Idag ska du vara med mig i paradiset. Fullständig avlösning. Så att ångern, det är ingenting vi ska sätta som några villkor från Guds sida, utan det är någonting Gud måste ge oss för att vi ska få plats, sjukdomsinsikt, för att ta emot den villkorslösa nåden i Kristus. Det är de sjuka som behöver läkare, som låter sig ta emot läkarhjälp. Inte de rättfärdiga, de som ingen bättring behöver. Jag ska också se 1 Johannes 1 och 9. Där det står så här. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det finns ingen människa på denna jord som känner alla sina synder. Icke en. Och det är säkert som Luther säger att då skulle vi dö av förskräckelsen vi fick se det. Men vad säger Jesus här genom aposteln Johannes? Jo, om vi bekänner våra synder, alltså de synder som Herren har påpekat för oss, som har blivit uppenbarade för oss. Antingen det nu är genom det vi har varit inne på, bindenyckeln, att andra har fått komma till oss och överbevisa oss med Guds hjälp. Eller det sker genom predikan och när vi själva läser och umgås med ordet så avslöjas synder och elände i våra liv. Så. Om vi då bekänner dessa synder, vad säger Herren då? Jo, han är trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. All orättfärdighet. Du får allt efterskänkt när du ger Gud rätt i hans domar över det han har överbevisat. Om det är att du är lössläppt med munnen mot 8:e budet eller girig eller vad det kan vara. Det beror inget gott i oss. Men Herren han uppenbarar lite i taget för att vi hela tiden ska drivas till Norden. Och då ser vi att det är ingen automat här att vi bara får förlåtelse för de synder vi nämner och bekänner. Det är ingen sån lagisk automat här. Utan när vi bekänner, ger Gud rätt i hans domar i det han påpekat, så förlåter han oss och renar oss från all orättfärdighet. Som vi ser här, han fick hela skulden efterskänkt. Och vi ska också se publikanen i templet i Lukas 18, vers 13. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det var bara en enkel bön, hans hjärtas rop: jag måste ha nåd. Där står inte att han räknar upp en hop synder, grävde i sitt inre. Men han har blivit så mycket överbevisad av Gud att han behövde Guds nåd. Och då säger ordet, han gick hem rättfärdig. Han fick allt efterskänkt, blev iklädd Kristi rättfärdighet. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i mitt namn bland alla folk, med början i Jerusalem, säger Jesus. Båda delar, omvändelse, ånger och tro, sinnesändring och syndarnas förlåtelse. Men då ser vi att det är bara det att vi inte kan vara utan nåden. Det är liksom ingen visst mått som måste vara uppfyllt här för att avlösningen ska kunna ske. Att vi ska få vara vissa om att vi äger Guds nåd. Men detta är, Herren har lett oss dit, ha tålamod med mig, Gud var min nådig, fräls mig Herre, så vet du har alltihop, inte för din böns skull, men för honom som har lovat att förlåta, rena från all orättfärdighet, för Kristi skull. Och så kunde vi gå igenom exempel efter exempel när syndare kommer till Jesus. Det är aldrig någon stor sak med själva bekännelsen, men Jesus säger: din tro har frälst dig, gå i frid. Henne har de många synderna blivit förlåtna, därför älskar hon mycket, säger han. Synderskan i Simons hus. Och den lame mannen som blev buren till Jesus, i mänskliga ögon så såg det ut som det var ett rop han hade: ge mig min hälsa. Men det var ett annat rop som ljöd högre i Jesu öron. Och det var detta, han behövde nåd. Men det står inte att han hann säga något ens. Den Gud Jesus såg, han behövde nåden. Det var hans verk. Och så säger han: dina synder är dig förlåtna. Och sen gör han också honom frisk. För att visa att det var kraft också i orden med förlåtelsen. Ja, det är något om ångern och förlåtelsen. Gud vill inget hellre än att få ge oss sin nåd. Och därför så tror jag vi gör det ofta mycket värre än vad Gud gör sitt ord. Det här med bekännelsen och ångern och så. Bara så mycket att du inte kan vara utan Jesus. Att du behöver nåd för barmande. Så minsta rop det hör han, och en tynande veke ska han inte utsläcka. Brutet rör ska inte sönderkrossa. Och därför får vi också var och en här själva båda varandra. Också avlösa. Bekänn synderna för varandra, säger Jakob. För när vi talar om en synd, en frestelse, så mister den också mycket av sin makt. Djävulen, han vinner på, eller hans strategi bygger mycket på att arbeta så att säga det tysta. Går du och jag bär på frestelser, bär på synder och aldrig talar ut med Gud eller någon annan, så går det illa. Men vi har fått den förmånen också att få tala med varandra. Och då ska vi frimodigt också få tillsäga syndernas förlåtelse, avlösa i Jesu namn, för Jesus skull. Och jag har också ett väldigt löfte om bönhörelse här i detta sammanhanget, i vers 19. Vi är mitt inne i detta sammanhanget med att binda och lösa och få förlåtelsen. Var två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad den är, så ska de få det av min fader i himlen. Till att två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Och det hör ju säkert till det här området. Alltså om vi är så drivna av kärlek, som Peter nämnde, att kärleken inte har kallnat, utan vi tvingas tala med våra medmänniskor, syskon i tron, när vi ser att de håller på att trassla in sig i något. Då är det i detta sammanhanget, detta löfte om bönhörelse står. Vi får tillsammans med den som vi har talat med falla ner och be och veta att vi ska få det när vi ber i Jesu namn. Men det ska vi komma ihåg, att vår gamla människa har inga löften i skriften om bönhörelse. Det är därför som vi ofta får se att det blir som inget av vad vi kan se. Men då är Gud ändå så god att han ofta ger något mycket bättre istället än det vi har bett om. Men när det är bön i Jesu namn, så vet vi det är bön i enlighet med hans vilja. Han som har rätt till hela himlen, hela saligheten. Då ska ni få det av min fader i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Ja, jag tror vi slutar här. Så får Ola knyta ihop det. Jag tackar, kära Herre, för att du är den du är. Det var enda räddning, att du är den du är. Tack för att du har ett sånt oändligt tålamod med oss. Du är långmodig och stor i mildhet. Och din nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar dig. Och tack för att du inget hellre vill än få tillsäga oss våra synders förlåtelse för Jesus skull. Det var därför du sände din son. Det är därför du har sänt ditt ord och din heliga ande. För att föra detta verk framåt i våra hjärtan och runt om i världen. Nu ber jag att du vill signa detta ditt ord. Är med oss i fortsättning. I Jesu namn. Amen.